berättade också att man erövrat den etiopiska regeringens största vapenfabrik i Hormat, 12 mil sydväst om Addis Abeba. Om uppgifterna om staden Ambos fall är riktiga innebär det att grillastyrkorna snabbt kan avancera de 10 milen in till Addis Abeba. Det finns inga allvarliga hinder eller större städer på vägen mot huvudstaden, och diplomater där säger att om Ambos fall bekräftas skapar det förmodligen panik i Addis Abeba. Västambassader i staden väntas också dra tillbaka merparten av sin personal om det visar sig att Ambo intagits av grillan. USA har redan fattat det beslutet och har dessutom rekommenderat de cirka 600 amerikanska medborgarna att lämna Etiopien. Och det här kan tyda på att staden Ambo har fallit. Tidigare har USA sagt att Ambos fall skulle vara signalen för en ambassadevakuering. I mitten av mars uppmanade flera länder, inklusive Sverige, sina medborgare att lämna Etiopien efter de olika gerillagruppernas framgångar i den offensiv som inleddes i februari. Läget för president Mengistus 14 år gamla regim är nu allvarligare än någonsin. Addis Abeba hotas från tre håll, och den enda större hamn som är i regeringens händer, Assab, kan komma att intas av Eritrea-gerillan som den senaste tiden avancerat allt närmare hamnstaden. Intas den, skärs den viktigaste försörjningsleden till huvudstaden av. Det etiopiska parlamentet antog i tisdags en resolution där man uppmanade till eldupphör och skapandet av en bred övergångsregering. Men de olika gerillarörelserna har visat kalla handen och sagt att kriget ska fortsätta. Det återstår att se nu om det är den sista striden som har inletts, eller om det är, som diplomater i Addis Abeba har sagt, ett försök från gerillan att isolera huvudstaden i hopp om att Mengistu ska ge upp och fly landet. Bertil Romelsson, Harare.
April 26, 1991, klockan 07:00, Tjernobyl.
Det var för 5 år och 6 timmar sedan som ledningen för kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina i Sovjetunionen gjorde sitt livsfarliga experiment med den fjärde reaktorn, då snabbstoppsystemet och nödkylningen tvärt emot alla regler stängdes av. Experimentet slutade i en katastrof som förändrade livet för hundratusentals människor. Den svenska socialstyrelsen arbetar just nu med en vitbok om Tjernobylolyckan, där man dels ger en beskrivning av händelseförloppet och dels försöker göra en värdering av de långsiktiga medicinska konsekvenserna för befolkningen.
Klockan 1 på natten hördes den ena explosionen efter den andra i reaktorn. Brand spred sig till 30 olika platser. Flera hundra brandmän arbetade desperat med att försöka få bukt med elden. Utan ansiktsmasker, utan dosimetrar för att mäta strålningen. Så här berättar brandchefen Leonid Teljatnikov i boken.
Efter cirka 2 timmar vid 4-tiden på natten märkte jag att krafterna började avta. Jag hade då rört mig över ett stort område och sprungit upp och ner i byggnader. Jag fick besvär med andningen och huvudvärk. Sen mådde jag illa och började kräkas.
Teljatnikov tillhörde de omkring 200 människor som fick svåra akuta strålskador. Men han överlevde efter flera månaders behandling. Enligt officiella uppgifter har 31 människor hittills dött som en direkt följd av olyckan. På längre sikt räknar internationella experter med att Tjernobylolyckan kommer att leda till 10 000 extra dödsfall i cancer i Sovjetunionen. Det är ändå bara en ökning med 0,018% i den stora cancerfloden. Över hela norra halvklotet räknar man med 30 000 extra cancerdödsfall över en livstid. Barnen är extra känsliga och kan drabbas av leukemi och förändringar i sköldkörteln, säger professor Peter Reisenstein, en av författarna till den kommande boken och Strålskyddsinstitutets medicinska expert.
Det är ingen tvekan om det att foster och barn är särskilt känsliga för strålning. Man brukar räkna som en tumregel att risken för dem är 10 gånger större än för de vuxna.
För många har Tjernobylolyckan inneburit att hela deras tillvaro har kastats över ända. I Sovjetunionen har 200 000 människor evakuerats från sina hem. 30 000 har flyttat tillbaka igen, men samtidigt planeras nu nya utflyttningar från den ryska rådsrepubliken och Vitryssland. Totalt har 4 miljoner människor berörts av olika åtgärder som evakuering, medicinska undersökningar och restriktioner vad gäller vatten och livsmedel. Åtgärderna har varit befogade, anser Peter Reisenstein.
Det är många människor som har varit där och det är många människor som har följt den här olyckan. Och intrycket är faktiskt att de sovjetiska myndigheterna efter olyckan har handlagt det hela på ett korrekt sätt och ungefär på samma sätt som man skulle göra i västerlandet. De evakueringar som hittills har vidtagit har varit motiverade ur medicinsk synpunkt.
Sa professor Peter Reisenstein vid Karolinska sjukhuset. Han är strålskyddsinstitutets medicinske expert. Till detta kan vi lägga att Tjernobylolyckan har kostat den svenska staten minst en halv miljard kronor enligt en sammanställning från Lantbruksstyrelsen. Ingrid Gustafsson var reporter.
April 1991, den spröda tjeckoslovakiska demokratin i gungning.
Den unga tjeckoslovakiska demokratin upplever sin allvarligaste konflikt hittills. En konflikt som tydligt visar hur splittrat det tjeckoslovakiska samhället är, rapporterar vår korrespondent från Slovakiens huvudstad Bratislava.
Parlamentsbyggnaden här i Bratislava är avspärrad och skyddas av polis sedan demonstranter stormade och förstörde huvudingången till parlamentet. Till sent igår kväll diskuterade det slovakiska parlamentet regeringskrisen, det vill säga huruvida det var riktigt eller inte att regeringschefen och 7 av hans ministrar fick sparken. Endast 3 av de 7 vakanta ministerposterna har lyckats tillsättas. Gång på gång röstar parlamentet bort de föreslagna ministerkandidaterna genom misstroendevotum. Och utanför parlamentsbyggnaden tusentals demonstranter som kräver att den avsatte premiärministern Mečar ska få komma tillbaka. Det här är inte bara den allvarligaste politiska krisen i den unga demokratiska delrepublikens historia. Det är också hela Tjeckoslovakiens kanske allvarligaste kris hittills. Den pågående krisen visar nämligen hur djupt splittrad Tjeckoslovakien är som nation. För vissa är den avskedade Mečar en farlig demagog som måste avlägsnas för att demokratin ska kunna utvecklas. För andra däremot är samma Mečar det enda hoppet för att den här delen av Tjeckoslovakien någonsin ska kunna lyfta sig ur arbetslösheten och bort från den centrala toppstyrningen från det förhatliga Prag. Och allt medan den slovakiska krisen fördjupas sitter i Prag landets president Václav Havel som värd för en internationell konferens om fred och säkerhet i Europa. Det är en grym ödets ironi att först med demokratiseringen av Tjeckoslovakien blev det uppenbart hur splittrad nationen i själva verket är. Kjell Albin Abrahamsson, Bratislava.
Finland idag den 26 april 1991.
Idag tillträdde den första borgerliga majoritetsregeringen i Finland på 25 år med centerledaren Esko Aho som statsminister. Och det är en besvärlig tid som ligger framför den här finländska regeringen. Den allmänna ekonomiska nedgången har drabbat även Finland och läget har blivit än allvarligare av att den tidigare så stora handeln med Sovjetunionen har minskat betydligt.
På gården vid Rautaruukis fabrik i norra Finland står nu drygt 400 järnvägsvagnar och väntar på export till Sovjetunionen. Men ryssarna har inga pengar och de nya vagnarna står bara och rostar. Sömmerskor vid Pirettas textilindustri i Kuopio lämnar sina arbeten efter det att företaget gått i konkurs. Ett stort antal textilföretag har tvingats upphöra med sin verksamhet i Finland på grund av att exporten till Sovjetunionen i år har minskat med 60%. Den minskade östhandeln och en allmän nedgång har gjort att Finlands nya borgerliga regering tar över ett land med stora ekonomiska bekymmer.
Regeringen tillträder i en situation där utförsbacken är väldigt brant, där det går mycket dåligt för finsk ekonomi, där produktionen avtar tämligen kraftigt under loppet av detta år och där arbetslösheten ökar väldigt snabbt. På grund av att det inom alla sektorer egentligen har vi nu en negativ utveckling.
Jag är oroad över den här situationen därför att också om Finland ville klara sig med integrationsprocessen bra, det förutsätter att vi kan balansera ekonomin så snabbt som möjligt.
Industriledarna anser att det råder ren depression i landet. Nedgången har gjort att 182 000 personer nu är arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshetsgrad på hela 7,2%. Och någon snabb lösning på krisen i Finland ser man inte idag.
Vi har planer att vidta mycket snabba åtgärder för att förbättra ekonomin. Och jag hoppas att redan i mitten av maj vi kan fatta beslut i regeringen vilka de här åtgärder kommer att vara. Det finns både sådana stödsåtgärder för industrin och sen också besparingsåtgärder i både statens och kommunernas finanser.
Finlands nya regering har förutom de ekonomiska bekymren många andra viktiga ärenden att ta ställning till. Frågan är till exempel om Finland kommer att bygga ett femte kärnkraftverk eller om man inom de närmaste åren kommer att söka medlemskap i EG. Statsminister Esko Aho, som nu ska lotsa Finland ur krisen, tar i regeringsprogrammet inte ställning till varken EG eller byggandet av ett femte kärnkraftverk. Esko Aho fyller snart 37 år och är landets yngsta statsminister någonsin. President Koivisto utnämner här Finlands första borgerliga regering på 25 år. Landet har nu fått en ovanligt ungdomlig regering och för första gången har också de kristliga fått regeringsuppdrag. Det är en gåva från Gud, säger de kristliga i Finland. Hasse Svens för rapport i Helsingfors.
Här är en rapport från Afrikas länder den 27 april 1991.
Ja, världen har ju länge fokuserat sitt intresse mot Persiska viken. Särskilt mycket har inte hörts om att svält och död åter på ett akut sätt hotar Afrikas länder. FN och andra biståndsorganisationer beräknar att 27 miljoner afrikaner hotas av undergång. Och man har nu börjat sända ut allt mer brådskande nödrop.
Lidandet i Kurdistan och dessförinnan kriget vid Persiska viken har avlett uppmärksamheten från den hungerkatastrof som än en gång hotar den afrikanska kontinenten. I öster, på Afrikas horn, i söder i Angola och Mosambik och på den västra halvan, i Liberia, överallt härskar nöd och misär. Som om torkan inte vore nog bidrar inbördeskrig, sönderfallande regeringar och anarki till katastrofen. Allvarligast är situationen nu på vad som brukar kallas Afrikas horn, det vill säga länderna Sudan, Somalia och Etiopien. Där har uteblivna skördar två år i rad orsakat en livsmedelsbrist lika stor som den som krävde 1 miljon etiopiers liv i mitten på 80-talet. I södra Sudan, som också plågas av ett 8-årigt inbördeskrig, befarar biståndsarbetare att hundratusentals människor ska dö om inte livsmedel kommer in snabbt. Men omkring 8 miljoner i hela landet är i behov av hjälp. Den islamiska regeringen i Sudan är emellertid konstant misstrogen mot västerländska biståndsprogram och har tonat ned allvaret i situationen. En amerikansk UD-man anklagade häromdagen de sudanesiska myndigheterna för att medvetet hindra hjälpen från att nå fram till den södra delen av landet där regeringen bekämpar rebellupproret. Förhållandena för befolkningen i Somalia har förvärrats efter det inbördeskrig som drev den före presidenten Siad Barre på flykten i början av året. Ännu 3 månader senare fortsätter inbördeskriget med oförminskad intensitet. Det råder nu skriande brist på livsmedel, mediciner, bränsle och vatten. Så gott som allt internationellt hjälparbete har avstannat eftersom säkerheten för utlänningar inte kan garanteras. Torka och ett långvarigt inbördeskrig plågar också Etiopien. 1 miljon ton livsmedel behövs, men som på många andra ställen har utlovad internationell hjälp uteblivit. En ytterligare börda för Etiopien är de flera 100 000 somaliska flyktingar som kommit in i landet. Av Mosambiks 15 miljoner invånare hungrar hälften och bara en femtedel av hjälpbehovet har tillgodosetts enligt FN. Angola, på andra sidan kontinenten, har en 4-årig torka bakom sig och svält hotar 2 miljoner människor där. Ett grymt inbördeskrig i Liberia har kastat landet in i ett administrativt kaos och det råder en akut livsmedelsbrist. Hjälporganisationer runt om i världen har i skuggan av stora världshändelser inte kunnat få gensvar tidigare på sina många nödrop. Men när kurdernas situation väl stabiliseras måste katastrofhjälpen med all kraft på nytt dirigeras till det svältande Afrika.
Åke Wiklund.
Så har ytterligare uppgifter strömmat in om övergrepp utav kuwaitier mot palestinier i Kuwait. Här är en rapport den 27 april 1991.
De amerikanska rapporter bekräftar nu att det förekommer blodiga hämndaktioner mot palestinier i Kuwait efter befrielsen. Enligt amerikanska regeringskällor, som citeras av den brittiska dagstidningen The Independent idag, har en av den kuwaitiske premiärministerns egna söner varit med om att organisera dödspatruller som torterat och mördat palestinska medborgare. Ekots utsände upplevde själv rädslan bland den palestinska befolkningen i Kuwait efter befrielsen.
Varje gång jag själv besökte de palestinska stadsdelarna i Kuwait City efter befrielsen mötte jag människor som skrämda berättade om grupper av civila beväpnade kuwaitier som tog lagen i egna händer. Man berättade hur palestinier kidnappats, torterats och mördats. Vem som helst kunde riskera att arresteras på gatan, vid en vägspärr eller hämtas hemma. En ung man som visade upp sin misshandlade kropp och berättade att han inte trodde han skulle komma levande från tortyren gav mig en skiss på den plats utanför Kuwait City dit han förts.
Ja. Yani, they didn't deliver us to the army. I think that I'm not here. They'll kill us. And we beg them to kill us because, you know, we can't send all this beating all the time.
Om de inte hade lämnat över oss till armén så hade vi dödats, säger den här mannen. Att han själv skulle följa med för att peka ut den byggnad som användes som tortyrcentral var uteslutet. Jag är rädd varenda dag, sa han. Jag vågar inte gå ut och det jag helst av allt vill är att så fort som möjligt lämna Kuwait. Palestinierna på gatan flockades kring varje journalist som intresserade sig för deras situation. Och den ständiga frågan var: var är de stora amerikanska tv-bolagen? Varför rapporteras inte de förföljelser som nu drabbar oskyldiga palestinier? De rapporter som amerikanska källor nu citerar styrker palestiniernas egna uppgifter om vad som hände veckorna efter befrielsen. Amerikanerna talar om dödsskvadroner som opererade i de palestinska stadsdelarna. Man har kunnat peka ut personer som deltog i dessa hämndaktioner, tid och plats för mord och misshandel. En av premiärministerns, kronprinsens, egna söner har i det amerikanska materialet utpekats som en av de ansvariga för dödspatrullernas verksamhet. Bevisen har varit av den karaktären att regeringen har tvingats medge grymheterna efter att först ha förnekat all kännedom om händelserna. Palestinierna i Kuwait är flera hundra tusen. De utgör en stor del av befolkningen. Men det blev offer för PLO-ledningens stöd till Irak och Saddam Hussein. Det fanns också palestinier som hjälpte ockupationsmakten med informationer till polis och militär, men enligt palestinierna själva var dessa kollaboratörer lätt räknade. De obeskrivliga grymheter som den irakiska säkerhetstjänsten har gjort sig skyldig till i Kuwait har fött ett hat som har varit omöjligt att kontrollera och som är en förklaring till de hämndaktioner som drabbat palestinierna. I de amerikanska undersökningarna listas 350 palestinier som försvunna. Man antar att de har mördats. Amnesty International har också rapporterat att flera hundra människor dödats och fängslats av säkerhetsstyrkor och medborgargarden i Kuwait efter befrielsen.
Börje Remdahl.
Rapport från Tibet den 29 april 1991.
I Tibet verkställer den kinesiska administrationen en serie dödsdomar inför det jubileum då Kina ska fira sin erövring av detta märkliga och otillgängliga bergsrike.
Om tre veckor firar Kina 40-årsdagen av sin erövring av Tibet. Det kinesiska ledarskapet kallar det vår fredliga befrielse av Tibet. Och för att försäkra sig om att jubileet kan firas utan uppror och utan demonstrationer går den kinesiska makten just nu hårt fram med tibetanerna. Tibet TV uppger att tre tibetaner döms till döden och att de avrättats igår. De tre ska ha plundrat ett kinesiskt vapenförråd och då har dödat en kinesisk vakt. Ytterligare fem personer dömdes för räden från 3 år i fängelse till 18 år i fängelse. Tibet har en egen lång självständig historia, eget språk, egen religion och är befolkat av icke-kineser. Men efter den kommunistiska revolutionen i Kina invaderade Kina Tibet 1950 och den 23 maj 1951 hade Dalai Lama, som var Tibets religiöse och världsliga ledare, tvingats till underkastelse. För att fira detta bygger kineserna nu ett 70 meter högt segermonument och viktiga delar av den märkliga staden Lhasa. Staden som betyder så mycket för tibetanerna, den rivs och kineserna ersätter den med breda paradgator och kinesisk arkitektur. Tibetanerna har gång på gång under årens lopp gjort uppror mot vad de anser vara en ockupationsmakt, uppror som slagits ner under blodiga former. Men framförallt har tibetanerna sin Dalai Lama kvar i livet, samma Dalai Lama som tvingades till underkastelse och senare flydde över bergen i säkerhet. Sedan för 2 år sedan tilldelades Nobelpriset är han en aktad gäst hos världens statsmän. President Havel i Tjeckoslovakien bröt isen och tog emot honom. Och för 10 dagar sedan var Dalai Lama gäst hos president Bush i Vita huset. Sådant stärker optimismen bland tibetaner även i veckor då de kinesiska exekutionspatrullerna är i arbete. Staffan Heimersson, Hongkong.
Om EG och USAs roll i EG-politiken. Här är en rapport den 29 april 1991.
USA spelar en allt större roll i diskussionen om EGs framtida utveckling. Det gäller särskilt frågan om det militärpolitiska samarbetet. USAs utrikesminister har här gjort en rad försök att påverka EG.
USA har aldrig stuckit under stol med vad man anser om EGs planer på att ta över delar av Europas försvarsorganisation inom sina egna ramar. USA har varit och är emot det. Men utrikesminister James Baker har vid sina otaliga resor till Mellanöstern de senaste veckorna passerat Europa och då, som det har hetat, samtalat med och informerat EGs toppar. De samtalen har dock inte enbart handlat om krisen i Irak och om kurdernas situation. I själva verket har James Baker i ytterst klara ordalag gjort klart USAs villkor för att överhuvudtaget stanna kvar i Europa med sina militära styrkor och därmed vara ryggraden i Västeuropas försvar. Det har till yttermera visso presenterats i form av brev till de 11 av EG:s stater som är medlemmar i NATO, och ur detta har utkristalliserats det som bland EG-staterna nu kallas Bakers 4- eller 5-punktsprogram, lite beroende på vem man talar med. Programmet är inte känt i sina detaljer, men den berör USAs skiss på hur EG bör agera i frågan om sin försvarsidentitet i framtiden. Och den innebär att de mest ivriga militära federalisterna inom EG nu börjar tala med betydligt mycket mindre bokstäver. EGs militära planer devalveras nu, så sagt till er, kan man säga. Trots att det formellt fortfarande är en mycket stark majoritet av EG-länderna som verkligen vill att EG skaffar sig möjligheter att agera med försvarspolitiska medel. I förlängningen att EG kan styra en europeisk militär snabbinsättningsstyrka någonstans utanför Europa till och med. James Baker har visserligen till en av utrikesministrarna sagt att varje politisk union har rätt att också ha en försvarsroll. Men det uttalandet innebär inte att USA för den skull stödjer förslag som undergräver NATOs position. Efter helgens utrikesministermöte i den lilla kurorten Mondorf-le-Bain i södra Luxemburg sammanfattar en brittisk diplomat det troliga utfallet av EGs omstöpning på det här området så här. Det blir ingen ömsesidig försvarsgaranti mellan EG-staterna, det vill säga inget löfte att automatiskt komma till ett annat medlemslands hjälp vid anfall utifrån. Det blir heller inget eget militärt kommandosystem, alltså ett parallellt NATO om man så vill. Och denna senare punkt är uppenbarligen en nyckelfråga för amerikanerna. NATO-samarbetet får inte kompromitteras. Vad som blir kvar, det är ett VEU, en västeuropeisk union, vars uppgifter i fredstid kommer att vara begränsade till att hålla igång ett mindre koordinationssekretariat. Och det är mycket, mycket långt från de största entusiasternas idéer. Den brittiska sammanfattningen behöver inte nödvändigtvis slå in i alla sina detaljer, men den allmänna uppfattningen nu att majoriteten får ge efter för en envis minoritet och framförallt får ge efter för påtryckningar från USA, den uppfattningen har efter helgens möte stärkt. Jan Ström, Bryssel.
Men det är inte bara det politiska som EG har problem med. Det är även det polisiära inom Europa. Ländernas samarbete över gränserna med framförallt narkotikabekämpning som mål är kanske inte så lätt. Här är rapporten 29 april 1991.
Hotet från de växande narkotikaströmmarna till Europa har blivit en svår utmaning för det framtida EG. Länder med helt olika rättstraditioner måste nu samarbeta för att inte det gränslösa Europa ska få väldiga missbruksproblem. Och det här har i sin tur lett till mycket komplicerade förhandlingar inom EG. Tyskland har drivit på hårt för att ge polis och tull långtgående befogenheter, medan till exempel Holland värnar starkt om sina medborgares frihet.
Det var först för ett par år sedan som polis- och rättsfrågorna kom med på allvar i förhandlingsarbetet kring det framtida EG. Och det råder ingen tvivel om att den senaste tidens växande narkotikabeslag i land efter land har blivit starka argument för de länder som vill gå längst för att stoppa knarktrafiken. Tyskland har i alla fall tvingats släppa sina tankar om ett slags europeiskt FBI, en polisstyrka som opererar över hela EG-området. Det skulle inte bara inkräkta på staternas suveränitet utan också vara praktiskt olämpligt att skicka runt poliser som inte har kunskaper om lokala förhållanden. Istället fortsätter EG-länderna att öka antalet utländska sambandsmän för att förbättra utbytet av information över gränserna. Och ett Sverige inom EG får också räkna med att utländska poliser här hemifrån berättar vad svensk polis håller på med. En knäckfråga har varit om poliser också ska tillåtas följa brottslingar över gränserna. Här finns fortfarande ingen färdig lösning, men det kommer knappast att handla om att utländska polisstyrkor ska kunna göra ingripanden i främmande länder. Möjligen kan vi som EG-medlem få se tysk polis bistå svensk polis en bit in på svenskt område, enligt kommissarie Bengt Widlund som är nordisk polissambandsman i Holland.
Det är åtminstone den kompromiss, det kompromissförslag som man har fört fram här. Man har talat om till exempel att så som det är nu inom Benelux, att man tillåter till exempel holländsk polis att agera ett visst antal kilometer in på belgiskt område i avvaktan på att belgisk polis ska kunna ta över.
En annan knäckfråga har varit hur kunskaperna hos de enskilda polisstyrkorna ska sammanställas för att kunna utnyttjas av alla. Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike och Italien bygger inom ramen för den så kallade Schengen-överenskommelsen upp en databank med plats för uppgifter om bortåt 800 000 personer, försvunna bilar, konstverk och annat. Tyskland vill ha detaljerade uppgifter om personer som är efterlysta eller inte önskvärda inom EG, men Holland med höga krav på sekretess, skydd för individen och en liberal flyktingpolitik stretar emot. Bakom de stängda EG-dörrarna finns också, enligt vad Ekot erfar, förslag om att polisen själv ska kunna ta beslut om att bugga och också ska kunna provocera fram bevisning, exempelvis genom att köpa knark för att kunna sätta dit narkotikalangare. Men sådana förslag frestar på EG-samarbetet. Medan Sverige, Danmark och Tyskland har fri prövning av bevis inför domstol har Spanien och Frankrike mycket strikta regler för hur polisen får bära sig åt för att samla bevis. Lägger man därtill Belgiens liberala vapenlagar, Hollands och Frankrikes olika syn på flykting- och asylfrågor och så vidare, så finner man att EG åtminstone inte ännu kan komma speciellt långt för att harmonisera lagarna mellan länderna så att polissamarbetet kan utvecklas fullt ut. En del länder vill inte sänka sina ambitioner, andra vill inte höja dem. Och då kan EG, genom att slopa det inre gränsskyddet, hamna i ett besvärligt underläge i kampen mot narkotikasyndikaten, tror kommissarie Bengt Widlund.
Jag vill påstå att det som man vid gränserna idag tar i form av narkotika och andra införselförbjudna varor kommer man sannolikt inte att kunna kompensera. Vi kommer sannolikt och har redan sett en markant ökning på kokainsidan och det är fullständigt självklart att vi kommer att drabbas av det. Men det är första hand tror jag inom överskådlig framtid fortfarande amfetaminet och haschet som vi kommer att ha problem med.
Kommissarie Bengt Widlund, nordisk polissambandsman i Holland, reporter Thomas Axner.
En Latinamerika-rapport den 29 april 1991.
Det första stora steget mot eldupphör och fred har tagits i Salvador efter 11 år av blodigt inbördeskrig. Efter drygt 3 veckor av förhandlingar i Mexiko mellan regeringen och FMLN-gerillan har en rad nya överenskommelser träffats. Här är en Latinamerika-rapport.
Överenskommelserna i Mexiko måste betecknas som stora, trots att de varken har gett Salvador eldupphör eller fred. För det är de första överenskommelserna som realistiskt kan leda till det målet efter 11 år av krig och 75 000 döda. Förhandlingarna skulle ha avslutats i tisdags, men förlängdes. Och det paket gerillans och högerregeringens förhandlare har kommit fram till går ut på att öka den civila kontrollen av militären, göra vissa förändringar inom domstolsväsendet och i valsystemet. Det här är punkter som betecknas som avgörande för att FMLN-gerillan ska återvända till det civila samhället. Överenskommelsen igår förutsätter också att en 3-manna så kallad kommission för sanning utses av FNs generalsekreterare för att undersöka de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter i Salvador. Det kanske viktigaste resultatet av förhandlingarna är att de ska återupptas och påskyndas nästa månad för att försöka nå beslut om reformer inom militären och ett eldupphör. Gerillan har gjort avkall på en stor del av sina första krav för att någon form av resultat i förhandlingarna överhuvudtaget skulle kunna nås och för att det skulle kunna fortsättas. Nu är trycket istället enormt på president Alfredo Cristiani att få de mycket motsträviga högergrupperna i landet och inom hans eget arenaparti att inom 2 dygn godkänna gårdagens överenskommelse med FMLN om vissa författningsförändringar. Tiden är kort, för det sittande parlamentet avgår den sista maj. Enligt paragraf 248 i Salvadors författning behövs godkännande av 2 på varandra följande parlament för författningsförändringar. Det nya parlamentet tillträder den 1 maj och sitter fram till 1994. Med andra ord, Om parlamentet under måndag och tisdag inte antar överenskommelsen med gerillan kan inbördeskriget fortsätta ytterligare 3 år. Marcus Olander, Buenos Aires.
När USA, England och Frankrike nu sätter upp kurdiska flyktingläger i norra Irak så ska man rensa runt omkring från irakiska soldater, och det är kanske inte alltid det lättaste. Här är en rapport den 28 april 1991.
USA och de allierade trupperna är beredda att utöka skyddszonen för kurdiska flyktingar runt staden Sako i norra Irak enligt brittiska befälhavare. Men de allierade stöter på motstånd från irakiska soldater i området. Soldater som inte är beredda att dra sig tillbaka, rapporterar Aktuellts utsända.
And it's a place over here somewhere we might have a chance to encounter Iraqis.
Yeah, but we're not going there.
Brittiska soldater på spaning efter irakiska trupper 45 km öster om Sacho, utanför den kurdiska frizonen. Längre österut. Plötsligt uppe på en höjd skymtar obekanta män, vän eller fiende. De osäkrar sina vapen, ger sig iväg upp mot höjden genom vad som kan vara ett minfält, outforskat område. Men fienden visar sig vara vän, 2 amerikanska soldater. Fienden mötte dem igår 5 kilometer västerut.
Well, they seem rather confused. We arrived yesterday morning and I think it was a bit of a shock to them. So I went up and saw the colonel of the unit on the hill behind us. And asked him when he was about to leave, and he said that he'd already been ordered to leave, but he hadn't any vehicles at the present, and so he'd probably be leaving in the next 24 hours, 36 hours.
Do you expect to encounter any Iraqi forces here?
It's difficult to say. The Iraqis are pulling back. We don't know exactly where they are. We're not really keeping a close tab on them.
Men britterna stöter på irakiska soldater tidigare än de anat vid det område de inte tänkt besöka, floden Dockar.
Boss, you? Who's in charge?
Hello.
Anyone speak English?
No.
Mötet är hövligt, men jag känner den spänning som finns mellan irakier och britter. Trots allt måste det vara förmjukande att se främmande trupp i sitt land. Imorgon kanske de skjuter skarpt mot varandra. Idag var det bara bilder. Det här är gränslinjen mellan de allierade och irakiska trupperna. Irakierna har dragit sig tillbaka från stora delar av högplatån, men den här truppen, de vägrar lämna sin post.
Are you going to stay here or are you going to move on?
We are staying for commands from our leadership.
And what do you think about the British and American troops being here?
Please, I just...
Virvelstormar i natt i USA. Här är rapporten 28 april 1991.
Centrala USA drabbades i natt av ovanligt svåra virvelvindar. Minst 30 människor har dödats och många skadats, rapporterar vår korrespondent.
Det var det värsta vi någonsin har sett. En vägg av tornados. Så uttryckte sig chockade invånare i delstaterna Kansas och Oklahoma när de våldsamma virvelstormarna i morse dragit förbi och lämnat förödelse i sina spår. Svårast drabbad var regionen runt staden Wichita i Kansas. Enligt meteorologerna där slog 34 tornados till i stort sett samtidigt över ett område 5 mil brett. I en förort i Wichita dödades på ett ställe 22 människor. Hundratals människor har skadats och hundratals hus och byggnader förstörts. På McConnell-flygbasen utanför Wichita jämnades basens sjukhus, skola och mängder av andra byggnader med marken. Bilar kastades av vägarna, en 13-årig flicka sögs in i virvelstormen och slungades 150 meter in i ett träd. Hennes skador är livshotande. Tornados drabbade i natt också delstaterna Nebraska och Louisiana, och som helhet var det de intensivaste i den här delen av USA på många år. Meteorologerna varnar för ytterligare svåra virvelstormar i området idag. Lasse Bengtsson, New York.
April 1991. Sovjet och gruvorna och gruvstrejken.
Den ryske ledaren Boris Jeltsin, som just nu besöker gruvområdet Kuzbass i södra Sibirien, lyckades inte förmå arbetarna att omedelbart gå tillbaka till arbetet. Gruvarbetarna beslöt vid ett möte att strejken ska fortsätta åtminstone till den 7 maj, rapporterar vår korrespondent på en tyvärr bristfällig telefonledning från området.
Strejkledningen för hela Kuzbass-området träffade Jeltsin vid ett möte sent igår kväll. Jeltsin besöker just nu Kuzbass för att försöka förmå arbetarna att avbryta strejken som har drivit sovjetekonomin till gränsen av kollaps. Med sig har Jeltsin en plan vars huvuddrag går ut på att gruvorna i Kuzbass i fortsättningen ska sortera under den ryska regeringen och inte den allsovjetiska. Vid mötet igår kväll ställde sig de strejkande positiva till förslaget. De har inget förtroende för den sovjetiska regeringen under Gorbachev och premiärminister Valentin Pavlov, men däremot för den ryska ledningen. Jeltsin har också lovat gruvorna större ekonomisk självständighet. Men gruvarbetarna beslöt ändå att strejken ska fortsätta till dess att alla officiella dokument om förändringen av huvudmannaskapet har undertecknats. Och det beräknas ske allra tidigast den 7 maj. Enligt rapporterna från mötet gjorde Jeltsin inget försök att direkt uppmana gruvarbetarna att återuppta arbetet, utan han sa att det var upp till dem att fatta sitt beslut. Ändå måste Jeltsins resa till Kuzbass betraktas som en halv framgång, eftersom han nu för första gången börjar se ett slut på strejken. Enligt dagens rapporter fortsätter ändå strejken här i Kuzbass i samma omfattning som tidigare, vilket innebär att mer än hälften av gruvorna står stilla. Och detta trots att det sovjetiska parlamentet för en vecka sedan förklarade strejken för olaglig. Sten Sjöström gick hem och var Kuzbass.
Bangladesh den 30 april 1991.
En orkan sveper just nu in över Bangladesh och hundratusentals människor rapporteras vara på flykt.
Orkanen, den tropiska regnstormen som just nu drar in över Bangladesh, har vindstyrkor på 240 km i timmen. De är högre än vid den stora naturkatastrofen i Bangladesh år 1970, då 100 000 människor drunknade eller dödades på annat sätt. Orkanen drog ihop sig över den bengaliska viken och sköt igår kväll fart in mot det låglänta, överbefolkade deltalandet. Och människor började fly undande bort från de lägst liggande delarna, vilka just nu sköljs över av 8 meter höga vågor. De svepte in sina få värdefulla ägodelar, sina pengar och lite mat i plastpåsar och i bassmatter och skyndade till högre belägna områden. Och en meteorolog konstaterade, det är fullmåne, det är då vindstyrkorna blir värst och vågorna högst. Men alla kommunikationer mellan kustlandet och huvudstaden Dhaka har brutits, och medan stormen piskar sig in i landet finns inga detaljer om det skadegörelse, heller inga dödstal. Men nödsignaler har kommit från ett indiskt fartyg med 800 passagerare ute i Bengaliska viken, och Bangladesh nyvalda kvinnliga premiärminister Begum Khalida har just föreslagit att parlamentet genast avslutar sina förhandlingar och tillfälligt stänger, och att riksdagsmännen skyndar till katastrofområdena för att bistå de nödställda. Bangladesh är världens mest tättbefolkade land, det näst fattigaste på jorden, och tar emot stort bistånd från Sverige. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och här är en rapport den 1 maj på förmiddagen.
Myndigheterna i Bangladesh uppger idag att måndagens cyklon har krävt minst 1500 dödsoffer. Men den siffran väntas stiga ytterligare eftersom omkring 10 000 människor fortfarande saknas. Flera miljoner människor uppges ha blivit hemlösa, och Bangladesh regering vädjar nu till omvärlden om snabb hjälp.
Och i sovjetiska delrepubliken Georgien har det varit jordbävning. Här är rapporten 1 maj 1991.
Myndigheterna i den sovjetiska delrepubliken Georgien har nu gett upp hoppet om att kunna hitta fler överlevande i ruinerna efter de byggnader som förstördes i måndagens kraftiga jordskalv i området. Minst 100 människor dödades och 500 skadades. Men den siffran väntas också stiga eftersom många människor fortfarande saknas, och kommunikationerna med avlägsna byar är ännu brutna. Över 80 000 människor blev hemlösa till följd av skalvet.